Där Satan har sin tron, av Unni Lindell, i översättning av Margareta Järnebrand. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Nya testamentet, Johannes uppenbarelse 2:13. Kära du, jag såg det. Han stod där på kanten i sin uniform och knuffade till dig i ryggen så att du föll och landade på betonggolvet. Jag ska aldrig glömma det ljudet eller tystnaden efteråt. Den var outhärdlig och det fanns ingenting jag kunde göra. Om jag hade velat, men det ville jag inte, för jag förstod honom. Det vilar en stank av förfall över koloniområdet. Odlingslotterna ser ut som lapptäcken, men det gröna har gått över i en färglös nyans som nu lutar åt grått. På långt håll hörs klockan från Sagen i kyrka. Bakom häcken susar trafiken förbi. Molntäcket är tätt, pärlgrått med en smal rand av vit sol som tvingar sig igenom. Nyponbuskarna växte så fort i somras. De bar först blekrosa blommor som vissnade och efterlämnade hårda gröna frukter som blev röda, sedan svarta, innan de ruttnade i häcken. Störarna med vissa solrosor skapade ett galler av skuggor på det gula gräset. Och bakom duvslaget, blåklint, björnbär, daljor och brännässlor. Men växterna har blivit bruna och krokiga. Varje år, innan snön kommer, förbereds odlingslotterna inför vintern. Plogen vänder ner växtligheten i marken. Sen ligger de bruna ränderna av lera som en plöjd åker fram till nästa vår. På så sätt förändras landskapet under sekel om och om igen. Frosten kommer att limma ett täcke över marken. Om nätterna kommer stjärnorna att glittra i täcket. Men vissa partier är fredade och får inte röras. Bakom fågelskrämman, bland annat, där hon ligger i den svarta jorden. Hon blev begravd naken, så att ingen skulle känna igen henne på kläderna. Om de hittade henne. Det gjorde de inte. Första delen. Kapitel 1. Två måsar kom seglande in över Bunnefjorden, gled över taket på operan i Björvika och svepte över bostadshusen innan de dök ner och landade in till en sönderriven bergkasse på en trottoar. De grova näbbarna hackade snabbt sönder plasten och slet i stycken från varsitt håll. Där kunde finnas något att äta. Glenn Haug gick snabbt Smedgata fram. Morgonrusningen hade börjat. Stan väsnades. Han gillade en sån. Larmande och smutsgrå, med luften tung av avgaser. Husen stöttade varandra, skuldra vid skuldra. Nu kändes det som om han regerade över Oslo. Skandinaviens minsta huvudstad var precis lagom stor. Ett rån betydde ingenting. Innan stan blev till hade här varit skog och träd och växter. Just här. Han visste att han såg ut som en sjöman där han gick, lite hjulbent med den blå mössan neddragen i pannan. Benen var för smala och byxorna hängde långt ner på höften. En gång i tiden hade han velat bli sjöman, men sen hamnade han på gatorna, här, i stan. Det var den sista morgonen i augusti. Han drog med handen över kinden. Den inflammerade svullnaden hade börjat lägga sig. Spindeltatueringen gjorde honom igenkännlig. Det borde han tänkt på när han lät göra den, men det hade han inte gjort. Att ha utfört räden på Lille Töjens sjukhem var en bragd han var nöjd med, även om han drömde om